en podcast från Aftonbladet.
Hej, varmt välkommen till Tronspelet, podden om serien House of the Dragon. Jag heter Jenny Ågren och nu, ni kära lyssnare, så är det fullsmockat i studion. Här har vi nu Sandra Weibro.
Hej, hej.
Niklas Wendt.
Hej.
Och varmt välkommen tillbaka, Markus Larsson.
Nopeiva.
Men om du ska prata ett språk som jag inte förstår, hur ska det gå då?
Vadå, det där var finska.
Jag kan inte finska.
Nej, men det är...
Men jag tror att du sa hej.
Ja,
ja, välkommen tillbaka. Hur mår du? Du har blivit pappa för de som har missat.
Ja, det är ju en omvälvande upplevelse, måste jag säga. Men jag kan ju glatt meddela att förlossningen gick bättre än i Game of Thrones.
Ja, vad skönt.
Men den var lika brutal. Men det är tur att folk i dagens rikare länder får bedövningsmedel.
Mm. Du vet att det är House of the Dragon-serien som vi pratar om nu, inte Game of Thrones. Ska bara kolla om du var vaken.
Skit i vilket.
Du skiter i vilket.
Mm. Det är samma.
Vi är i alla fall väldigt glada att du är tillbaka.
Ja, jag är väldigt glad att vara tillbaka.
Och ska vara med och liksom göra någon form av summering nu av House of the Dragon som faktiskt vi har sett det sista avsnittet.
Mm-hmm.
Och ja, så det är det vad det här avsnittet kommer att handla om. Vi ska snacka om det senaste avsnittet. Vi ska summera hur säsongen har varit och så ska vi också blicka framåt. Och det kommer bli trippelt spoiler high då.
Ja, de som inte vill veta någonting måste sluta lyssna i god tid.
Ja, men vi säger till.
Man kan säga att Joffrey har en your comeback.
Ja.
Alltså den gamla, härliga, unga sadisten.
Din jättefavorit. Mm. Allas
från
favorit.
Från Game of Thrones.
Mm-hmm. Precis, precis. Ja. Och vi vill
den
också...
riktiga serien.
Mm. Ja.
Ja. Fortsätter.
Vi fortsätter. Vi är i alla fall också väldigt glada för alla er som skickar in mejl till tronspelet @aftonbladet.se med kommentarer, spaningar och allt annat spännande möjligt. Så jag tänker ändå att vi ska börja med att gå igenom några mejl. Och alla som har följt med oss här i tronspelet under säsongen vet att jag har väldigt, väldigt svårt att uttala ett namn. Så Sandra, du kanske kan du läsa det första mejlet?
Ja, det är någon som undrar här, vad fan hände med Sea Snake? Dog han en långsam död offscreen eller ligger han i respirator i någon källare någonstans? Med vänhälsning Erik.
Ja, jag har ju så svårt att säga Sea Snake. Ja, men han återuppstod ju helt plötsligt i alla fall i det här avsnittet.
Ja, utan varken respirator och antibiotika, vad vi vet.
Nej, vad vi vet nu. Så han var ju inte borta. Det hade varit konstigt om han, om vi inte hade fått sett på riktigt att han dog, eller hur?
Nej, men han har ju varit så poänglös också, så jag hade ju inte saknat honom. Men han får ju en viss betydelse i det här sista avsnittet.
Ja, det får han. Vi kommer komma in
den
på det.
Den gamle gode Sea Snake, som vi kallar honom i den här podden.
I alla fall, ja. Okej, här kommer ett mejl till. Tack för bra podd. Jag har frågor och påståenden från förra veckans avsnitt som jag inte kan släppa. Och då min fru nu har tröttnat på mitt Game of Thrones-tjat så vänder jag mig till er. Är det någon fler som har någon fru hemma som har tröttnat? Nej.
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 Det kan väl ingen trötta på Game of Thrones-tjat. Det låter påhittat.
Ja. Ingen fru, men väl en sambo.
Och jag vet att det här kommer vara en väldigt bra fråga för dig, Niklas. Hela idén med att specifika kungsvakter är svunna till specifika personer är ju orimlig. Det finns ju bara 7 kungsvakter och att Aegon skulle ha en är ju inte logiskt och han är för långt ner i tronföljden. Ju mer jag tänker på det, ju är det ju inte heller logiskt att drottningen skulle ha en. Borde väl vara mycket viktigare att skydda tronföljden, och så har vi då skrivit tronföljden och mejlet är från Markus.
Alltså det är inte jag.
Du. Nej, det är inte du som har skickat det.
Nej. Det här är en sorts killhjärna som jag inte besitter, men jag är glad att Niklas är här som kan reda ut det.
Niklas kommer reda ut det här nu. Mm.
Ja, jag är inte heller förmögen tyvärr att reda ut det exakt, för det är nog en sån sak som man, likt många andra, som man inte får tänka för mycket på, för då blir man bara galen, så det är väl mitt första råd. Men i det här avsnittet får vi i alla fall se att det finns faktiskt 2 kungsvakter på Dragonstone också. Först tänkte jag att det kanske skulle gå ihop om de bara skyddade kungen och hans familj, men det gör de ju uppenbarligen inte, utan de är ju dessutom splittrade på 2 olika helt geografiska platser. Men det är att försöka lägga det här schemat för de 5 kungsvakterna i King's Landing, det är ett mardrömsuppdrag utan dess like.
Det måste ju vara schemat på Aftonbladet, ja, på Breaking Desk.
Verkligen, det är ju som en promenad i parken jämfört med det där. För de, uppenbarligen så har ju kungen måste ju ha minst en kungsvakt. Drottningen har ju en som bara skyddar henne och Egon har en som bara skyddar henne. Och sen har de, någon gång måste de väl sova, de måste kanske äta någonting, de kanske måste gå på toaletten och ta av och på den där rustningen som tar liksom bara en hel 8 timmars dag bara det.
Ja, man såg ju på den kärleksedeln.
Ja.
Du vill alltid återkomma ja, men till Sir Criston och
Rhaenyra. Det var ju världens längsta förspel i en fantasy-serie. Varenda rustningsdel skulle ha. Det är, jag tror att de har med den för att det finns många fantasy-nördar som går igång på just rustningar. Åh, titta, de spänner upp den där remmen på hanesket. Va? Mm. Ah. Man lördar i kalsongen eller i andra.
Så är det säkert.
Ja. Ja.
Nej, men det går nog inte få ihop det där schemat, tror jag. Någon måste ju sova nästan hela tiden och de ska alltid stå där. Det går inte.
Men jag fattar inte, varför är de bara 7? Alltså, är det för The Seven Kingdoms? Eller är det någon...
Ja, de har inte, jag vet inte,
man
de
inte kanske,
nej, också haft åtstramningar kanske, någonting. Ekonomin har vänt neråt, så de har fått se upp eller någonting.
De har effektiviserat verksamheten.
Ja.
Okej.
Okay. Det där tyckte jag var en oerhört spännande fråga. Har ja, till?
Tyvärr, Marcus, så hade vi ingen bättre lösning på det här. Men Marcus har också ställt ytterligare en fråga. Som
alltså,
vi...
inte jag.
Det är inte du.
Nej.
Rhaenys agerande vid kröningen, otroligt ologiskt. Hon låter Maelys döda hundratals helt oskyldiga civila när hon dundrar upp genom golvet, men hon låter de gröna leva, vilket som vi alla vet kommer leda till en massa död och lidande. Jag förordar inte att hon skulle döda dem, men om hon inte gjorde det verkar inte logiskt. Uppenbarligen bryr hon sig inte det minsta om att hon dödar oskyldiga, så varför inte döda dem hon anser vara sina fienden när hon har chansen? Ja.
Ja du, det där tänkte man ju på.
Ja.
Jag tror det där var lite grann, den där scenen har samma problem som den här horribla, vad hette han, den här skalman?
Krabbmataren.
Krabbmataren. När han fick bita i det sura äpplet, ja. När Daemon dödade honom. Det här är ju samma ologik. Jag tror man tänker mer i bilder här, de som har gjort den här, att det ska bli en maffig scen mer än att den ska vara logisk. Mm-hmm. För logik finns ingenting. Det är att man trampar upp med en drake genom golvet och sen röjer runt och kan, ja, som sagt, döda alla fiender i ett slag och sen flyger man bara därifrån.
Mm. Man har ju någon slags förklaring i dagens avsnitt.
Ja, precis. Det kommer ju.
Om man köper den.
Precis, om man nu köper den. Det som är ju, för de som har läst böckerna, så vet man ju att så här går det ju inte till. Och det är väl kanske också därför som hon inte brände ner folk, för att om hon hade gjort det så hade det gått helt ifrån böckerna och blivit jättekonstigt.
Ja, det finns ju lite nyckelpersoner där på den där scenen,
ja.
som behövs för att som det ska behövs, bli en fortsättning.
Ja, ja precis.
Så det är nog bara en lite sådär klumpig maffig scen. De tänker mer i bilder än logik.
Ja, de behövde helt enkelt något bra att avsluta episod 9 med. Helt enkelt.
Man måste ju ha något att äta popcorn till.
Ja, men exakt.
Och skulle det inte vara coolt om draken dök upp genom golvet och sen kunde de inte... Nej. Sluta tänka på det.
Nej. Jag tycker fortfarande att det är så himla konstigt, för det verkar vara likadant på Dragonstone, att de har dem liksom nere i källaren.
Ja.
Nedtryckta. Alltså, hur stort är det inte där under? De får inte ut och flaxa.
Ja, men man kan ju tycka, men det är väl samma sak som mullvadar. De gillar väl att vara under marken mer. Det är svårt.
Känns inte som mullvadar och drakar är riktigt samma grej.
Ja, men det är väl någon, men det är bara naturens ordning på något sätt. Det är någon som har kommit på att mullvadar ska vara där nere. Sist jag pratade med mullvad så jag fick ingen bra förklaring där heller. Liksom. Vad fan ska du dit ner och göra om du kan sitta här i soffan med mig och kolla på
okay,
The Masked Singer?
Okay. Det är ditt favoritprogram, ja. Mm.
Så hade jag nog klippit ner med mullvaden heller.
De ska vara där.
Okay.
De gillar, det är som katter, de gillar trånga utrymmen.
Ja. 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 Men vi säger i alla fall återigen tack för alla mejl som ni skickar in. Har du fler funderingar så skicka in dem till tronspelet@aftonbladet.se. Och just med den här scenen så är det ganska naturligt att bara kliva rakt in i avsnittet The Black Queen, som alltså är det sista för säsongen. Sandra, vad tyckte du om avsnittet?
Jag tyckte det var riktigt bra. Faktiskt. Mm. Det är ju väldigt mycket drakar.
Har du räknat?
Nej, jag har inte räknat alla drakar.
Det är Niklas uppgift.
Det är Niklas uppgift. Jag gav upp direkt. Men däremot så är det ju liksom, det är både liksom någon slags drakinventering.
Ja.
Och sen är det lite drakrekrytering. ja, men med Damons lilla sång där nere i liksom grottan. Mm. Och sen är det lite drak, annan drakfight.
Ja.
Så det är rätt härligt.
Mm. Niklas, vad tyckte du om avsnittet?
Jo, men jag tycker också det. Det var bättre än det förra. Det var ännu mer, liksom, kändes som bara transportsträcka lite grann. Att det bara massa grejer som skulle betas av. Det här var ändå lite spännande saker som hände.
Mm. Och Marcus?
Ja, det är jättebra trampolin till nästa säsong.
Ja.
Precis som hela den här säsongen är, men det kan vi ju.
Ja, vi kommer komma till någon form av sammanfattning. Ja.
Men jag tyckte det fanns många så här bra scener med riktigt sådana här Game of Thrones, ursäkta mig igen, Game of Thrones känsla. Så jag är mycket nöjd.
Det är samma universum. Det var, jag vill bara kolla i början om du var med.
Ja, ja.
Ja. Mm. Okej, men vad är
det? Du ska bli orolig när jag börjar prata om, du vet, Vänner eller något sånt där. Seinfeld. Då vet du att jag har tappat.
Ja, men då har du tappat det, för det handlar ju inte, det här är inte alls i närheten. Så nu lämnar vi det. Nu går vi vidare. Börjar egentligen hela avsnittet?
Det börjar ju vid en karta.
Det börjar vid en karta.
Som alltid.
Som alltid.
Ja. Nej, men det är väl Rhaenyra som står och pratar med sin lilla son.
Sin lilla son. Han är inte så gammal.
Lilla Luke är 14 år och känner sig inte redo för sitt uppdrag.
Nej.
Han behöver lite stöd.
Och det är också väldigt typiskt att vi får lära känna honom ganska väl i det här avsnittet. Mm. Det borde få en att börja tänka redan i början.
Ja, då får man onda aningar.
Ja.
Då får man onda aningar. Vad det är som ska hända.
Det är en mycket speciell
karta. Ja. Du vill komma in på kartan redan nu?
Nej, men det behöver vi inte göra.
Men ska vi ta den kartan då?
Ja, du kan ta den kartan. Den är så tråkig, men vi kan beta av den.
Men den är så fin, för vi känner igen den från Game of Thrones, Marcus.
Ja.
Som vi också får se då, så här, för den såg vi ju när vi pratade förra veckan om trailern, så fick vi ju se hur bordet lystes upp. Mm. Man var ju ändå lite nyfiken på hur 17 är det där. Det är, vi hörde att du pratade om att det var LED-lampor eller någonting som de hade satt in i bordet.
Det
har
varit på Clas Ohlson.
Men så var det ju inte. Nej. Det var en lång, lång ljusramp med vanliga.
Ja, den var lite fräsigare ljus än den Daenerys Targaryen hade när hon förberedde sitt misslyckade slag.
Det var lite konstigt om ingen hade listat ut den funktionen då, för det var väl samma bord när Daenerys stod där. Ja. Det var ingen som hade tittat under, vad kan det här vara? Vad kan man göra här nere? Kan det vara så att man ser, varför är det hål i bordet? Så kan lysa igenom.
Plötsligt ser man lite bättre, det blev ljust.
Ja. Nu ser man vad det föreställer.
Men det fattade inte de då.
Nej, de bara stod där i mörkret och kisade.
Ja.
Nej, men det är ändå, ja, det är ändå något.
Ja, men det var ganska snyggt när de öppnade lådorna med de här pjäserna i. Inte för att jag fattar vad pjäserna stod för riktigt, men det fanns tre olika typer.
Var det tre olika typer av pjäser?
Ja, det var något jag tror att det var något som såg ut som ett torn med någon eld i. Det måste väl vara Hightower-pjäser. Och sen var det en liten rund som jag tror var deras egna allierade. Och sen var det någon som de satte ner vid Winterfell som kanske var så här lite dubiösa.
Tveksam, ja. Eller ovetandes.
Det såg,
okay,
det såg ut som sex eller saker allihop.
Ja. Nej, inte den där med elden i toppen tror jag. Jag skulle, ja,
man vet
åtminstone inte killar. Jag vill
Nej, berätta mer.
Men det är ju också så det som vi också får se ganska tidigt är i avsnittet är just att Rhaenys kommer tillbaka från King's Landing och har ett meddelande liksom till Rhaenyra och Daemon och liksom sammankallar dem vid det här bordet.
Ja, det är ju lite så här, hon har ju man ska lägga det verket till klädsel, det gör man ju inte ofta, men här har hon ju en mer så här stridsrustning på sig än vad hon sina klänningar hon har burit tidigare. Det är riktiga Rhaenys vi ser nu,
ja.
Som har stått vid sidan av sin make mest under hela serien, men nu kliver hon ju fram.
Ja, och då undrar jag också så här, vad hade hon den där rustningen? Hade hon den under kläderna när hon flydde från King's Landing? Det fick
kanske
vi aldrig se.
Nej, den kanske låg ner i drakhålan.
Tror du det?
Jag vet inte.
Ja, men det är som en sån här drakryttardräkt som kanske, kanske lägger den, hänger det på
i omklädningsrummet.
Draken.
Ja, de åker ner på såna här stänger som man gör i en just brandstation. Såklart. Och sen hänger alla dräkterna där och sen klämmer man på sig och bara flyger.
Men så är det ju. Alltså, man kan ju kalla drakryttare för brandmän.
Ja, och
på
då
många sätt.
På många sätt. Sandra, då pratar ju också Rhaenys om varför hon inte gjorde det som alla förväntade sig att hon skulle göra, att hon skulle bränna ner hela The Green.
Ja, precis. Hon menar väl att det är inte hennes grej liksom att starta ett krig, utan det måste någon annan göra i så fall. För det är inte hennes krig att fightas liksom.
Nej.
Och sen har ju liksom, de har väl officiellt inte valt sida heller. Alltså hon och Sea Snake.
Ja, det var ju ändå lite logiskt ändå, just eftersom ja, det kanske inte behövde bli krig eller sådär. Det känns onödigt för henne att starta det. Hon hade kanske kommit dit och så hade Rhaenyra sagt att nej, men jag underordnar mig. Det är ganska osannolikt.
Å andra sidan så finns det ju inga kvar att kriga med då, om man skulle liksom
nej.
typ ta bort hela den här familjen som står där.
Vad enkelt det hade kunnat blivit.
Ja.
Men också tråkigt kanske.
Mm.
Då hade avsnitt 10 bara varit en summering av alltihopa.
Mm.
Ja. Men det här får ju också att Rhaenyra får veta att hennes pappa är död, sätter ju också igång en förlossning. Nu får vi se en ny förlossning här.
Det är många förlossningar i den här serien.
Ja.
Förlossningar är aldrig bra i Game of Thrones.
Nej, det är aldrig så en vacker upplevelse.
House of the Dragon, förlåt.
Du är förlåten, Marcus. Jag ska inte vara på dig mer om det nu. Niklas, vad sa du?
Nej, det är aldrig en vacker och härlig upplevelse så här liv blir till och sådär, utan det är alltid fruktansvärt och blod och minst en person som dör, och är det inte så varje gång det är en förlossning?
Jo, fast vi fick ju se alltså lilla den Rhaenyra, alltså Harvin Strongs yngsta barn.
Kom. Det gick bra.
Det gick ju bra.
Mm. Mm.
Joff. Hette han Joffrey?
För oss är det, ja, aldrig, alltså, det är lite så att man ska plåga kvinnorna i den här serien, så är det ju. Det får aldrig gå lätt.
Nej, också en sak som vi kan komma och prata om sen, hur skillnaden är på kvinnorna i House of the Dragon alltså, och jämfört med i Game of Thrones. Vi kan komma till det lite senare. Men den här förlossningen startar, det går ju inte bra, Sandra. Vad är det hon får ut för någonting?
Ja, det är väl lite oklart vad det är som kommer ut egentligen.
Ja.
Men det är väl ett barn som inte helt fullbordat och lite liksom missbildat och sådär. Eventuellt. Fans på nätet har ju hållit på att spekulera i liksom om att den har fjäll och liksom någon slags draksvansen och sånt där. Men det är väldigt svårt att se det på bilderna, även om man liksom sitter och liksom freeze framear. Liksom,
ja, för det har ju du och jag gjort nu här.
Yes.
Vi har kollat in.
De här mysiga liksom.
Det är så mycket blod som man ser.
Den här blodiga stackars klumpen.
Som bara åker ner i stengolvet med en smäck.
Ja, det är ju som att hon känner att det här är någonting fel, ja, det är på det här barnet. Den är liksom redan död. Nu måste den bara ut. Och sen så ropar ju hon efter Daemon under den här förlossningen. Men han kommer inte.
Nej.
Han har annat för sig. Han håller på att planera ett krig.
Ja.
Ja.
Men man kan ändå tycka så här att du kanske ska gå och vara där vid din.
Men hur kan du tro
syster,
det? Frus, det är, alltså det är hela scenen, sida. Alltså hela scenens logik eller varför den finns där är ju lite svår att se, tycker jag. Om man inte tar det som att man ska vrida till skillnaden mellan Rhaenyra och Daemon, att den är ganska stor i slutändan. För här visar han ju den sida som jag har vetat ska alltid komma, men du och Sandra tycker ju, har ju levt något sorts konstigt hopp att Daemon ändå har gått hjärta
någonstans.
För sen radar de ju upp, inte bara att han inte kommer, utan sen går han ut och sörjer själv som en moloken jävla martyr ute vid någon jävla strand. Och sen, och sen tar han stryptag på Rhaenyra när de har en dispyt. Så den där scenen är nog mycket till för att liksom sätta skillnaden mellan deras olika temperament och personer.
Mm. För man ser ju också i Rhaenyras samtal med både Luke och Jace att hon faktiskt är en väldigt bra mamma, känns det som. I alla fall tycker jag att hon verkar vara.
Hon har ärvt sin fars känsla för diplomati och lite så här lugn.
Precis. Men nu kom ju du in på det här lite med hur Daemon behandlar henne när han blir förbannad för att hon inte agerar ordentligt och liksom inte liksom åker och bränner ner hela King's Landing på en gång. För han tar ju verkligen strypgrepp på henne. Han är jättearg på henne.
Mm.
Vad tänker du, Niklas?
Ja, det är ju riktigt rejält jävla övertramp såklart. Eller det är ju...
ja, till skillnad så mycket annat i serien så det gick topplocket.
Ja, men det är nog ändå det. Eller liksom de ska ju ändå vara ett par och ha liksom en intim relation och sådär. Man kan ju, det är en sak att döda sina fiender och bete sig och sådär. Men det där är ju jättegrovt mot någon som dessutom just har blivit drottning och liksom, ja.
Precis, också har förlorat ett barn.
Ja.
Men Sandra, tror du att det är Viserys han sörjer eller barnet han sörjer när han är på stranden?
Ja, det är lite svårt att veta.
Lite svårt att tolka.
Ja, för att det känns som att varför skulle han sörja ett barn, undrar mig.
Han har så många redan.
Ja, exakt. Då är det väl liksom, ja, sörjer han någon liksom, alltså.
Ja. Nej, den är lite,
den är lite märklig.
Det enda som är begripligt är just att man ska ta tillbaka det här onda i honom.
Mm. Tycker han, jag. Håller ju på att underminera henne hela tiden ju, ifrågasätter vad hon gör och vill liksom agera på ett helt annat sätt och sådär. Och vilket till slut då slutar med det där stryptaget. Men han är inte nöjd med att spela andra fiolen.
Nej, men sen när de väl har då begravning för den här lilla, för det är ju en liten tjej som får namnet Visenya, det vet vi inte här, det sägs inte här i avsnittet, men i böckerna säger man det. Men i alla fall, då är det ju begravning och då är det inte lika makabert som vi har sett när till exempel Viserys liksom begravde sin fru Emma, som är liksom en av drakarna satte eld på. Det får vi inte se här, det är förmodligen kanske inte det som händer här, men då är det ju ändå Rhaenyra och Daemon som står där framme vid det lilla barnet som brinner upp, och frågan är då så här, de kanske också här passar på att sörja Viserys.
Ja,
så kan det vara.
Så kan det vara, jag vet inte, men det är inga, jag vet faktiskt inte.
Nej, men då när de står där, då kommer ju Sir Eric, en utav tvillingarna.
Ja. Sir Eric med E?
Ja, eller med A.
E.
Sir Eric.
Med A.
A.
Med E, va? Eller?
Nej, med A. Sir Eric. Nej, men nu blev jag tveksam.
Ja, jag med.
Ja, men en av tvillingarna.
En av tvillingarna.
Med någon jävla, är det pappans krona eller?
Inte med någon jävla krona.
Ja, men det är
han kom med den kronan som Viserys och också kungen innan honom, Jaehaerys, hade.
Ja.
Och lämnar över den. Och då får man också, det blir en liten kröning där samtidigt.
Mm.
Och då går ju Daemon faktiskt ner på knä och säger My Queen. Och det är det här som jag tycker blir så konstigt. För att det är, samtidigt så är han lite ödmjuk mot henne. Han går ner och faller ihop på stranden. Det finns någonting där, Marcus, även om han helst av allt vill vara mest värd.
Han planerar på sikt, så att säga. He's playing the long game.
Jag vet.
Han är också hetlevrad.
Otroligt hetlevrat.
Ja. Så det är väl det som också är, ligger bakom den här.
En klassisk gammal rövhatt, helt enkelt.
Du sa att det var som, vad var det, fotbollsspelarna i Kiruna?
Ja, nej, nu ska vi sluta. Det var ju lite en överdrift, men de hade ju faktiskt inga drakar.
De hade inga drakar. Nej, och det är ju han också hela tiden trycker ju på Rhaenyra, att vi blev liksom inte kungar på grund av att vi är vi, utan vi blev kungar för att vi har drakar. Det är ju det som återkommande hela tiden.
Ja, det är det han tror ska vinna kriget. Och han tänker ju taktiskt att flest drakar vinner.
Precis. Och det som de också då pratar om innan han tar det här strypgreppet är ju profetian. Nu är vi tillbaka vid profetian. Mm. Som vi inte gör att House of the Dragon får stå på egna ben.
Ja.
Nej, men det är nog bara, alltså den där profetian känns ju ganska meningslös i den här, alltså den spelar ju liksom ingen roll egentligen, eftersom det är ju bara Rhaenyra som vet om den, och vem orkar lyssna på henne av de som.
Det verkar ju som att hon tror att Daemon har hört den, så hon blir lite överraskad när hon fattar att han aldrig hört den här historien, det är bara jag som har hört den.
Och det är det, han kanske känner sig lite utanför där också, får man intrycket av nästan att han är någon
stackare.
Ja, det är synd om honom. Han har känt utanförskap hela livet, varit bortvald. Ja, så kan det bli så här illa. Nej, men den där profetian, men den funktionen det kan ha är väl att den verkar lite återhållande på henne, att hon känner någon sorts ansvar för att lämna över ett enat rike och sådär. Det är att man inte bara kan bränna ner allting, för vi måste ha ett rike som, när hotet från norr kommer, så måste det vara enat, och då kanske jag måste offra, det är väl lite så hon tänker, jag kanske måste offra mig för det här. Det kanske är under Aegon det ska enas. Om det är lättast, då kan inte jag bara vara den som måste slåss för det här till varje pris, utan profetian är viktigare. Det är väl en sån liten funktion där.
Mm. Ja, här ser vi ju problemet att de döper sina söner till samma sak, för att då förväxlar man ju att det är den jävla stolpen som, förlåt mitt språk, som sitter på tronen nu.
Aegon.
Och inte han som kommer sen, The Prince That Was Promised.
Han heter också Aegon.
Ja, Jon Snow
heter
ju också Aegon. Så det är ju en, då borde jag ha tänkt på det. Det finns vissa nackdelar med att döpa folk till samma sak hela tiden.
Ja. De borde ha tänkt efter lite.
Exakt.
Men det gjorde de inte.
Nej.
Men vi får också se då hur, vad heter det, efter att hon har blivit krönt, hur hon liksom kliver in i den stora salen med det upplysta bordet. Och liksom hela svarta rådet är ju samlade där. Och hon har med sig den här, inte Kingsguards, men The City Watch någonting har hon ju med sig, som vill följa henne överallt där hon går. Och sen så ska de ha lite snack där. Och då när de står där och pratar om... Niklas, du är ju så insatt här i vilka som är på vilken sida. Vilka är, vart är det de ska liksom behöver
skicka ut korpar till? Ja, det går de igenom ganska till. Mycket. Ja. Men de går igenom ganska snabbt, framförallt det här med draken då. Men först pratar de ju om vilka hus som står på vilken sida. Då konstaterar de att Hightowers förstås är emot dem. Och även Lannister, och de som är osäkra är ju då Arryn, Baratheon, Stark... och någon lord i The Riverlands, som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men de behöver ju på något sätt vinnas över, kan de ju konstatera då. Innan en lord säger sanningens ord där för en gångs skull, att vi har ju faktiskt flest drakar. Och sen börjar de räkna upp alla de där drakarna. Och det hängde jag inte alls med på först. Men jag fick spåra tillbaka och kolla både en och två gånger för att hålla koll på det där. Men Daemon är ju väldigt sugen på att använda drakarna. Han tycker ju bara att man ska gå in och bränna ner allting liksom med drakarna. Mm. Och han räknar ju väldigt frikostigt, och han räknar ju att de har 13 drakar på sin sida. Men då räknar han ju med 3 helt vilda drakar som ingen kontrollerar alls. Och sen räknar han ju med...
De 3 politiska vilda.
ja. Och sen räknar han ju med Seasmoke, som är Lennors gamla drake, Vermithor och Silverwing, som ingen har kontroll över heller. Och sen har de ju då 7 drakar, va? Får jag det till? Som de faktiskt har i familjen då, på något sätt.
Mm.
Och de andra har ju då 4, säger de. Så att de har ju lite övervikt där.
Och de hade också 20. Ja. Ett tjog drakägg i grottan.
Ja, men vissa av de här drakarna är ju ganska små också. Alltså Jace och Lukes och Joffreys drakar är väl inte så stora.
Nej,
så.
Det är inte Vhagar direkt.
Nej.
Vhagar.
Men det var, jag tyckte det ändå var kul att få en liten, att de tog upp drakarna, för de har ju varit lite sådär undanskuffade som en maktfaktor, men nu tar de faktiskt upp dem och lägger dem på bordet och säger att så här ser det ut.
Precis, använd de här drakarna nu, vi har ju faktiskt övertaget.
Ja.
Men då när de står där, då kommer en liten springare som har spejat ut över havet, att det är någon som är på gång som kommer dit, och då går de ut på den här bron som man även fick se i något av de första avsnitten.
Ja, det är lite roligt också att den här skeppet är märkt med en grön drake. Alltså, det är som en mix av Targaryen och Hightower.
En trehövdad grön drake, va?
Ja, den är alltid trehövdad.
Ja, den är alltid, ja, förlåt.
Kung Aegon och hans tvillingssystrar, fruar.
Ja, whatever. Ja. Jag är mest förvånad att de på typ 48 timmar har hunnit syra det seglet.
Ja.
Eller så, eller så kanske de har haft det.
Legat i gömmorna där.
Ja, legat i gömmorna. Men i alla fall, Otto kommer i alla fall.
Mm.
Sir Otto Hightower kommer till, till Dragonstone och vill ju bara prata med Rhaenyra, som självklart gör entré på sin drake.
Ja, det är lite töntigt. Hon har ju redan gjort exakt det där en gång.
Ja, det är favoriter i pris.
Ja.
Mm.
Ja, nej, men vem ska bli imponerad, tänker man. Men det kanske man blir varje gång man ser en drake.
Jag försöker väl skrämma dem lite liksom.
Ja.
Sätter sig bakom dem.
Rocky 1 och Rocky 2 uppföljarna är inte lika bra.
Liksom. Nej, det brukar vara så.
Nej.
Ja,
men, förutom Aliens. Ja.
Men
det är en annan
Nu fladdrar inte iväg nu, Marcus.
Nej. Alien är mycket bättre än Aliens. Ja.
Men Otto kommer i alla fall med ett erbjudande till Rhaenyra. Sandra, hur går det med det erbjudandet, tycker du?
Hur går det? Ja, men hon tackar väl jag, och sen så här i slut.
Sämre än januari, men det kommer sen, kan man säga.
Men det var ändå ganska generöst erbjudande.
Ja,
på,
att de skulle få fortsätta leva och fortsätta ha liksom Dragonstone och Driftmark.
Och också att deras barn skulle få bli munkskänk och...
Ja, precis. Och någon annan liksom liten medhjälpare till väpnare till den här
Aegon.
Fruktansvärda Aegon. Mm. Det kan inte vara något drömjobb direkt att vara hans lilla bitch där.
Nej, det står inte högt på listan för någon. Och Daemon
gillar
inte heller
formulerat det i fördraget. En blir munskänk och en blir liten bitch till
Aegon. Rhaenyra tackar nej.
Ja.
Daemon tackar verkligen nej.
Ja.
Han vill hellre feed his sons to the dragons istället för att de ska åka över till King's Landing och jobba. Kan man ju förstå.
Mm.
Men då har ju Otto ett litet en liten extra grej har han ju. För att försöka få Rhaenyra att smälta och gå över på den andra sidan. Han tar upp en lapp från en bok, Sandra, som Alicent hade skickat med.
Ja, precis. Det här var ju liksom, det förklaras ju ingenting vad det är för bok eller något sånt där, men det är ju om man kollar lite så är det i någon boksida som Rhaenyra gav till Alicent när de var barn, som visas i någon scen för massa avsnitt sen. Och det är väl någon historiebok om någon liksom.
Funkar så där det är med.
Mm.
Ja, jag var osäker på symboliken över sidan. Jag förstod inte omedelbart vad det handlade om riktigt. Bara att den hade passerat mellan dem. Men jag kom inte ihåg sammanhanget det gavs eller riktigt vad det ämnat att påminna om.
Hon hade någon läxa. De sitter ute. Hon skulle lära sig någonting och så drog hon ut det som hon skulle alltid kunna titta på istället för att gå och låna den stora tjocka boken i biblioteket. Ja. Hörrni, vi ska alldeles snart prata mer om allting som händer i House of the Dragon. Vi tar en liten kort paus.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu är vi tillbaka med tronspelet och Marcus, du hade en önskan här nu om att vi ska prata om Sea Snake.
Ja, det är mest för att stöka undan det så kan vi prata om det roliga sen.
Ja, men han är ju tillbaka helt plötsligt, kommer med en käpp, han har varit borta i 6-7 år. Men han har erövrat The Stepstones.
Ja, och Niklas var ju så lycklig på vårt förmöte här att Stepstones äntligen, detta förbannade Stepstones äntligen fick en förklaring varför de i början av serien slog så mycket om det.
Uh-huh.
Och för första gången kom ju du och jag lite överens så finns det en hållbar taktik, krigstaktik i denna serie.
Uh-huh.
Du kan take it away, maestro.
Nej, men det förefaller väl så att genom att kontrollera de här Stepstones så kan de skära av all båttrafik helt enkelt in i det här
King's Landing.
The Narrow Sea och inte King's Landing. Och då får väl, föreställer jag mig, King's Landing problem. Antar att de importerar ganska mycket av sin mat som alla huvudstäder i liksom, historisk tid brukar göra. För det går inte att odla saker i en stad. Så man måste ha in ganska mycket mat och får man inte det så skiter det sig ganska snabbt. Så det är väl, de sitter helt plötsligt i en ganska bra situation där då. Eftersom de har den största flottan och dessutom då kontrollerar alla sjöfartsleder.
Och har flest raker.
Och har flest raker.
Ja, och själva nyckeln här är ju att The Valyrians ställer sig på Rhaenyras sida.
Ja, det gör de.
Till slut.
Till slut. Mm. Efter att de har dividerat lite, för att egentligen vill ju Sea Snake dra sig tillbaka och bara, vi kan väl bara hänga på Driftmark med våra barnbarn. Hon bara, nej men alltså de är ju
hotade. En klok man.
Till sist får man väl säga, för han har ju varit av motsatt uppfattning hela tiden. Ja.
Han har ju velat ta järntronen, men nu inser han att det inte är värt priset att betala.
Nej.
En klok man. Vilket ju säkert säger rätt mycket om hans öde. Han kommer att bli shanghajad snart. Mm. Men det är ju, de inser ju att deras barn är ju lika stor fara för Hightowers och alliansen med Lannister som Rhaenyras barn till exempel. Så därför ställer de sig på hennes sida.
Mm.
Det är en bra logik i allting här. Mm. Vi gillade det.
Känner du dig nöjd med Sea Snake nu? Kan vi lämna honom?
Ja. Och vi hoppas att han aldrig får en egen spin-off-serie.
Nej.
Det skulle kännas helt meningslöst.
Ja, men jag och Niklas pratade om det där. Jag tänkte i 10 avsnitt om slaget om, vad heter
Stepstones.
Det där?
Stepstones.
Ja, hela kampanjen.
Nej, men vet du vad? Jag tror att om det blir den så kommer den utspela sig före.
Okej. Okay.
Många sådana här bilder av där han står med ett ben upp i fören på olika skepp. Så här, på väg mot horisonten.
Ja. Pirat. Ja. Pepphoj! Ja. Kommer vara glatt. Ja. Det är kanske där vi får humorn.
Ja, det blir lite så Errol Flynn liksom.
Ja, eller lite så Game of Thrones version av Pirates of the Caribbean. Ja.
Jack Sparrow. Hur mysigt som helst ja. Kommer det bli.
Men nu ja. Går vi ju in på när de skickar iväg sönerna.
Ja, för det är ju så. Rhaenyra tycker att de ska skicka korpar till olika håll. Till Winterfell bland annat för att liksom fråga om de inte kan stå på deras sida. Och då säger Jace, jag tycker vi ska skicka oss istället. Det kommer mer tyngd. Hon bara, okej. Ja. Jag skickar mina två små barn som är typ 14 ja. Och 15. Det går jättebra.
Vad kan gå fel?
Åk mera små pyttesmå drakar och flaxa iväg. Ja. Går jättebra.
Mm. Det är väldigt ogenomtänkt känns det allting det här. Överhuvudtaget.
Nej, men... Tack för att du sa det. Jag sa ju att du och jag hade en bra del där med Narrow Sea och Stepstones och sånt. Och hur man ska liksom lägga upp taktiken. Det var bra. Och så kommer det här.
Ja, men det är också roligt att hon inte liksom förbereder dem heller riktigt.
Nej, ingenting.
Utan säger bara att ja, men det här kommer gå bra. Ja. De kommer gilla att ni kommer med en drake. Och ja. Liksom. Ja. De är bara glada.
Ja. Vi måste påminna dem om de eder som de har svurit. Det är hela deras plan. Ja. Att bara, men då kommer de är säkert rättskaffens allihopa det här. Så det kommer inte vara några problem. De har ju trots allt lovat.
Tanken att någon annan från fiendesidan ska ha hunnit dit före,
nej.
Som också är utrustad med drakar, det slår henne inte.
Nej, det är oerhört märkligt. Ja.
Det är inte ens en frågeställning. Så här, om det är någon annan där, vad gör jag då? Nej.
Det är lite som i originalserien Game of Thrones, slaget om Winterfell, när man bara, och de dödars armé kommer, vars gömmer vi om? Vi gömmer oss i krypterna ja. Där det finns massa lik.
Och så ställer vi resten av armén utanför murarna, ja. Utanför med stora tjocka murarna.
Det är otroligt dumt.
Perfekt.
Men det borgar ju för bra tv och ja. Det är ändå därför vi är här.
Det är därför vi är här.
Eventuellt.
Och så då får man i alla fall se det är också lite plantering kan vi ju säga liksom inför kommande säsong när Rhaenyra säger till Jace att du kommer ju träffa Kragan Stark heter han va? Som är Lord of Winterfell och ni är ungefär i samma ålder. Ni kommer säkert hitta lite gemensamma nämnare och ha lite kul ihop. Mm. Kan man väl säga att det är någon form av plantering till vad som kanske händer ja, nästa säsong.
Mm. Så party-säsong.
En party-säsong. Ja, det lägger sig upp för att
Boys Gone Wild.
Luke.
De drar till White Harbor på spring break.
Ja. Oh, tänk ett spring break från start. Det kommer ju nästa säsong bli.
Ja.
Men Luke i alla fall, han drar dit på sin lilla
Arax, ja.
Man skulle kunna kalla att han rider dit på en epa-traktor. Mm. Alltså det är liksom,
ja, när vi får se,
inte riktigt klar.
När vi får se att det står en stor hummer utanför.
Ja,
det var den största bil jag kunde komma på som jämförelse till det.
Först tänkte jag på en hummer med klor. Så jag var lite sen på, men nu fattar jag vad du menar.
Jag tänkte mer
passande skulle vara en Airbus eller ett stort jumbojet eller någonting. Men,
ja, men du sa ju en EPA-traktor.
Ja, men han flyger på en EPA-traktor.
Jaha, skitsamma.
EPA-traktor och flygplan, det är väl ändå en bra jämförelse i storleksordningen här.
Men jag har faktiskt en fråga. När de flyger iväg, när de lämnar Dragonstone, så är det tre drakar som flyger iväg. Vem är på den tredje draken?
Ja, det är ju frågan. Alltså, det är lite mystiskt.
För man
det är
liksom ser ingen... inte.
Nej. Man har inte lyckats se något svar någonstans och det är liksom inte...
Det såg ju inte ut som den här Daemons Caraxes, för han har ju en sån här jättelång hals, eller hon, jag vet inte om det är. Men det kan antingen vara den här Maelys och Rhaenys som ska iväg och patrullera gattet. The gullet.
Eller ja, så kanske annan. Det var. Ja. För att jag har försökt kolla och jag har inte hittat någonting. Så att om det är någon som har en idé, hör av er.
Men någon som spekulerar att det var den här yngsta ungen. Men han kan väl inte flyga iväg? Han är Joffrey.
Man har ju ändå en drake.
Det är liksom orosanmälan på det här. Alltså det är,
han flyger på en sån radiobil eller en liten...
Man får i alla fall inte se...
Socialen i Västerås är inte nöjd med henne just nu. Liksom. Fan håller du på med?
Man får inte se... Tant. Man får inte se de yngsta två barnen. Daemon och Rhaenyras yngsta... Alltså deras barn får man ju inte se.
Men vi får i alla fall se Luke och han går fram till en port och han blir insläppt. Tack.
Ja, vi är där. Ja. Vi ska gå in där. Han är ju hos Lord Boros Baratheon och vill ha stöd. Och han har med sig en lapp.
Och det roliga här är att Boros kan ju inte läsa.
Nej. Det kan han inte. Det här är också så att jag tycker är en så himla rolig detalj från böckerna, för att vissa saker är de jättenoga med från böckerna att det ska vara precis som där. Och här är det verkligen så. Det är precis så i böckerna också, att han kan inte läsa. Meister måste komma och liksom läsa. Ah. Och så finns andra grejer inte så. Så att det här är verkligen klockrent från böckerna. Hur det går till.
Ja, alltså hur de bygger upp den här scenen med det regn och det oska och sånt. Mm. Man vet ju att det är sådana här scener när regn och oska. Det kommer ju gå åt helvete. Mm. Alltså det kommer ju inte gå bra. Och,
särskilt när man inte ser att Vigar är utanför.
Nej, vem kan det vara?
Vem kan det vara? Vem är som är där inne?
Det är också sådär, han går bara, åh, en stor drake. Det här går nog säkert bra, jag går in här.
Jag går in,
ja. Inga problem, jag vänder inte hem.
Nej.
Och han går in, försöker då liksom säga att jag är bara här som ett litet sändebud.
Jag har inget att erbjuda heller, jag är bara här för att...
Ja, jag kan inte gifta mig med någon.
Jag är redan bortlovad.
Jag är redan bortlovad, ja.
Och så är ju våra nya favoriter i skuggorna kliver fram.
Aemon, det är ju där. Mm. Han står där med en utav döttrarna på ena sidan. Mm. För Boros Baratheon har fyra
döttrar.
The lucky one. The lucky one.
För gifta sig med Aemon.
Han får välja. Så väljer han någon. Mm. I böckerna så är det någon tjej som blir jävligt sur på honom och gör att han liksom gör det han gör sen. Men, så att han är ju där. Mm. Och då får vi också, för när då Luke säger så här, jag tar med mig ditt besked nu och går hem till mamma. Mm. Eller The Queen. Ja. The Queen. Då är ju inte Aemon nöjd där.
Nej, och de har ju planterat två avsnitt sedan var det väl att hur man ska liksom trigga de här mörkhåriga sönerna till Rhaenyra, det är ju att kalla dem för strong.
Yes.
Och det gör han, och nu går det åt pipsvängen.
Det gör det verkligen.
Han kräver tillbaka ett öga. Ja. Som man ska ta med sig hem till mamma.
Ja.
Som man gör. Alltså, som man det är gör. Lite så här julfest i Tornedalen.
Och han slänger ju dit en dolk till honom samtidigt som han tar av sig ögonlappen. Ja. Så att man också får se då vad han har bakom ögonlappen. Han har ingen vanlig liksom...
Nej, en sån safirögon.
Safir där. Och Sandra, du tänkte på...
Ja, men jag tänkte att folk kommer ju börja spekulera här. Liksom. Alltså, för han ser ju väldigt liksom ut som nattkungen här. Alltså den här blåa liksom lysande
ögat. Ja.
Ögat. Mm.
Det finns det säkert en tanke på. Och det behöver inte vara att han blir odöd, men att det symboliserar ju en väldigt ond sida hos honom.
Är det någons närvarokula han har
stått? Är hans närvarokula?
Ja, man vet ju inte vad som hände med Lord Beesberries när han blev fixin förmodligen.
Han pillar ut den ur hans tinning och så.
När han ligger med en trorvaren så måste han alltid stoppa in den för att han ska vara närvarande för vakten. Ja. Han har den där. Det är vad jag tror. Men det är bara en killgissning som det heter.
Okay. Det märks att Marcus är tillbaka, sånt. Eller hur? Ja. Men det som... nu tappade jag bort mig helt här.
Ja, förlåt.
Nej, det är ingen fara. Jag ska bara se vad jag ska plocka upp det. Vi pratade
han skulle
om hans
plocka, öga. Han fick inte ögat. Och sen har vi ju då en lång scen när Luke flaxar iväg på sin epatraktor och flyger mellan molnen. Specialeffekten är ju bra här. Mm. Det ser ju nästan bra ut när de flyger drake där mellan de här oskmolnen.
Man ser också hur liten Arrax är.
Exakt. Och hur många av er trodde att han skulle komma undan?
Men jag tycker det var fint att de planterar ju där liksom, när han kommer ut i ovädret och ska liksom sätta sig på draken, att draken är liksom redan nervös av ovädret och så här, ja men typ lugn liksom, alltså.
Och att han säger så här, lyd mig.
Uh-huh. Ja, precis.
Du måste lyda mig.
Ja.
Och sen kommer ju den enögda fanskapet på en jättestor jumbojet.
Kallad Vigar.
Vigar, ja.
Men sen som vi har varnat för sen vi började den här serien. Att nämner inte Vigar av en... att det är inget man bara plockar upp i sin hatt.
Nej, men de tar sig förbi... Vad heter det? Innan de tar sig förbi åskmolnen och tar sig upp ovanför molnen så är det ju... så blir Arrax sur på Vigar och sprutar eld på henne.
Mm. Mm. Och Vegard betalar tillbaka genom att käka upp allihopa eller ja, slakta dem.
Ja, hon här... vill inte alls lyssna på sin
Nej, men det här var vi inne på i förmötet. Det här är ju, jag tycker det här är lite av avsnittets höjdpunkt. Det är ju att de tidigare i serien har sagt att, jag tror det var Viserys som sa, att man kan inte styra drakar. Drakarna bestämmer i slutändan själv. Och här får vi ju scenen där man på sätt och vis visar konsekvenserna av att rida drake.
Mm.
Det är liksom massförstörelsevapen som inte går att kontrollera. Och det är ju lite kul att Dance of the Dragons förmodligen börjar med att det är drakarna som ställer till det, det är inte människorna. För det blir en märklig och bra twist i att Aemon ville skrämma sitt hatobjekt, men inte döda honom som han gör. För att han förstår ju direkt konsekvenserna av det.
Mm. Det är en total eskalering av liksom, konflikten kan man säga.
Han har nog redan börjat förbereda sig vad han ska säga till sin mamma. Eller han är bara, mamma, det blev ju inte riktigt som vi hade tänkt oss.
Och här får vi ju liksom förklaringen till titeln The Dark Queen och vem som är The Dark Queen. Och det är ju Rhaenyra. För hur många har hon förlorat nu? Hon har förlorat sin far, hon har förlorat sin mor, hon har förlorat en son. Mer
pojkvännen. Och sen så barnet.
Ja. Så allting leder ju fram till själva klimaxet då, ja. som egentligen precis. Inte är ett så stort klimax. Hon vänder sig bara mot kameran och är en, man inser att nästa säsong blir det spring break i Västerås.
Ja, spring break, jag vet inte.
Ja, men alltså Game of Thrones där, det är ju ett annat spring break än vad du är van vid.
Ja, ja.
Men analogin med massförstörelsevapen är ju intressant, liksom, särskilt i det här läget som vi är nu i världen och sånt där. Att man pratar om liksom den här ja, men risken att det ska användas i Ukraina-kontext och sånt där. Att det anträder ju typ en eskalationsstege som man inte kan avbryta själv. Alltså en handling får en mothandling som ger någonting. Alltså att det är inte säkert att bara för att man börjar använda dem med en tanke att det kommer liksom leda dit, utan den utvecklingen får sin egen liksom dynamik som man inte kan styra. Och det passar ju ganska bra i den här drakkontexten liksom, att det händer någonting som ingen vill egentligen.
Nej. Det är utan människornas kontroll. Liksom. Ja. Jag tycker det är avsnittets höjdpunkt tycker jag. Och hela säsongens klimax. Ja.
Men jag tycker också så här, man ser ju också att det är Daemon som kommer att lämna det här dödsbeskedet till Rhaenyra. Han tar henne i handen först och sen släpper han henne. Mm. Det är också så här fortsatt talande för var de står någonstans i sin relation till varandra.
Mm. Det är inte toppen.
Det är inte toppen.
Nej.
Det är inte toppen.
Kunde jag talat om för er för länge sedan att det är fan inte toppen någonstans i det där oheliga alliansen.
Okej, ska vi på något sätt så sammanfatta avsnittet på någonting? Nej, men det som vi inte har pratat om, det som också händer, är ju faktiskt att Daemon går och försöker tämja en ny drake.
Ja, just det.
Han sjunger lite. Mm. Går ner i grottan.
Där har man ju sett kommentarer om att folk säger, ja, men när kommer den här låten på Spotify? Ja. Daemons lilla drake.
Let's hope not.
Ja, det räcker den med vill... att se det en gång.
Så. Ja. Men han vill i alla fall
hata
försöka...
Hata när de sjunger i fantasy. Fan, det är liksom...
Du vill inte att barden ska komma tillbaka.
Ja, men det är så Trubadix i Asterix. Alltså, häng de som sjunger i ett
hänger
träd.
De inte alltid de i slutet på jo, Asterix? Jo. Ja. Men i alla fall, han tämjer Vermithor eller hur man nu säger det.
Rimmar på Terminator, vilket kanske är en bra drake.
Det är alltså Jaehaerys gamla drake, va?
Just det.
Som finns där nere i någon kattakom.
Jag skulle precis säga det.
Yeah.
Ja.
Men kan han ha två drakar? Eller vad betyder det att han tämjer? För han kan väl bara rida en i taget? Vad är det han... Vill han byta drakar?
Men tänk på...
kanske vill uppdatera
sin drake. Vi måste också tänka på Daenerys. Hon har ju tre drakar. Hon rider ju oftast bara på Drogon.
Ja, just det.
Och sen så...
De andra hänger med.
Liksom. Inga andra bara hänger med.
Jaha.
Nu pratar jag om Game of Thrones.
Ja, jag är med.
Jag har rätt ting.
Okej. Så ett bra avsnitt där vi har fått lära oss mycket om Daemon och Rhaenyras relation. Att det förmodligen kommer bli kaos i första avsnittet av säsong 2.
Och att det är drakarna som startar Dance of Dragons.
Just.
Ja, sen kan man ju också nämna att det är något tema här att det är liksom drottningarna som vill undvika blod och krig. Just. Medan det är liksom männen här som är hetsborrarna och som vill liksom elda och kriga och åka ut och liksom bomba härja. Och härja.
Ja, förutom Sneesnake Sir Väs. Han har ju sett igenom skiten.
Ja, men nu med det. Han har ju hållit på att vara ute på båten.
Ja, men det kan ta ett tag. Man håller på. Sen inser man att hemmets härd bättre än en jävla sandstrand i Sardinien. Liksom.
Det är väl det som är anledningen också till att de Velaryon ställer sig bakom Rhaenyra, att Rhaenys ser att hon är en återhållande kraft just så här. Mm. Så det har ju det får ju någonting positivt med sig också för dem att
ja, hon vill inte, precis som Daenerys Targaryen i början, så vill hon inte se något av, hon vill inte göra aska av allting. Nej. För att det har ingenting att regera över.
Nej. Nej, det vill man väl inte ha, aska och bones.
Nej.
Det beror på vem du frågar.
Ja.
Frågar du Putin?
Ja, men nu handlade det inte om riktiga världen just nu.
Nej.
Men okej, okay, så ett bra avsnitt helt enkelt som avslutar säsongen.
Absolut.
Ja. Nu ska vi ta och snacka lite sådana små detaljer som vi kanske inte riktigt har kunnat snacka om för att det inte har fått riktigt med plats. Vi kommer också göra en sammanfattning på säsongen och sen så kommer vi till the spoilers ahead. En sak som jag har tänkt på jättemycket och som jag vill ha velat prata om hela säsongen, det är ju att Damon, förutom att han är Damon, är så otroligt lik den norska fotbollskungen Erling Haaland.
Ja.
Visst, ja. Det är helt otroligt. Det är många som har tyckt att de är duktiga.
Ja, det håller med om att lik, men jag vet inte om jag har ägnat hela säsongen åt att tänka på
det. Nej, det har jag gjort i alla
fall. Det är för det första fel fotboll.
Ja, jag vet att du tycker det, men det finns ju många som tycker liksom att fotboll med en vit och svart boll är den största sporten i världen.
Nej, det ska vara grisskinn.
Ja, jag vet att du tycker det. Är de inte väldigt lika, Sandra?
De är sjukt lika. Och det är ju, alltså, han är ju verkligen Targaryen, den där norrmannen. Han verkar ungefär lika sympatisk också.
Är det så?
Nej, jag vet inte.
Han kanske kan vara kanske
bara, det kanske bara
känns så. Vi har sett honom
på jag går bara på känsla. Dömer folk på utseende.
Han är ju en dödlig striker.
Ja. Ja, han har gjort jättemånga hattricks i alla fall i Manchester City där han spelar, och han kommer väl krossa svenska landslaget också nu framöver.
Ja. Det kan de ha.
Det kan de ha. Sen en annan sak som vi pratade om nu på förmötet som jag visade er är ju hur mycket det verkar som House of the Dragon-gänget har snott ifrån Shrek i när de har gjort förra avsnittet.
Och det här vill jag säga att det är inte ett skämt, för när du visade upp det här borde folk gå ut på YouTube och titta.
Googla.
Så är det helt sjukt.
Ja.
Alltså det är nästan som att Shrek var storyboard till hela säsongen av House of the Dragon.
Jag skulle vilja höra ett svar från regissörerna och skaparna bakom House of the Dragon om det faktiskt är så. Mm. För det är så här, ja, draken kommer in, kungen vill ha applåder, och Alicent har den här gröna klänningen, det har även Fiona i Shrek. Det är otroligt mycket likheter. Kungen dör.
Det är nästan samma kameravinklar på vissa scener. Alltså det är helt sjukt. Jag trodde du skojar nu.
Nej.
Tänkte att nu har Jenny tappat det liksom. Vilket ju man gör när man gör podcast om Game of Thrones och House of the Dragon.
Jag gjorde också en annan referens till en annan barnfilm, Draktränaren nämligen.
Jag fick inte så mycket respons i det här bordet.
Nej, jag fick inte det. Ni verkar inte ha sett Draktränaren alls.
Nej, vi kommer dit.
Ja, ni
det
kommer
finns
dit.
Lite annat. The Bear till exempel på Disney Plus kan man ju se också. Men
man kan också titta då på Draktränaren, hur man ser jättestor drake försöker äta upp nattfasan som Hicke...
Nattfasan.
Det är Hicke, han är huvudpersonen i Draktränaren. Mm. Det finns bilder. Det är ungefär, som Vhagar och Arrax.
Mm. Ja. Mm. Epa-traktor och Jumbojet.
Hörrni, nu ska vi ta och sammanfatta hur den här säsongen av House of the Dragon har varit. Niklas, är du nöjd med säsongen?
Jo, men jag hade inga jättestora förväntningar, kan jag inte påstå. Den är ju liksom lite mer begränsad i sitt perspektiv, så där. Lite mer, den är ju lite mera, det är inte jättemånga så här profetior om framtiden och inte jättemånga olika karaktärer som är på olika kontinenter liksom tusentals mil ifrån varandra. Den är lite mer koncentrerad liksom. Det är egentligen bara två sidor det handlar om som ofta är ganska nära varandra och så där. Och det gör att det blir lite tajtare ändå. Sen är det ju såklart att första säsongen av Game of Thrones är mycket bättre än det här, men det är jag tyckte det var bra ändå, underhållande ofta.
Mm. Har du saknat någonting, Sandra?
Ja, men det har ju varit den här humorn som vi har pratat om en del. Att det är liksom, de här comic relief-grejerna finns ju inte på samma sätt. Och även de här liksom, vi klagade väl på det under tronspelet förut, att det var liksom så mycket sidohistorier och så här, nu är de ute och går. Ja.
Det var mycket, så här, gå i buskar.
Ja, här, precis.
Nu börjar man sakna det.
Ja, mm. Att det ändå var liksom lite så här olika stories, och allt handlade inte bara om tronen. Liksom. Här handlar det ju bara om tronen, ja, och drakar. Liksom.
Fast då var man ju jättearg på det också. Två, ja, karaktärer som man lika gärna kan skära bort bara ut och går ut i evigheten liksom, så ska man se det timme efter timme. Det är ju inte heller, men nej, absolut.
Ja, men alltså, man saknar ju lite mer de här med, jag tyckte karaktärerna ändå växte fram. Man lärde sig att vilja följa vissa av dem i House of the Dragon, men de här färgstarka, lite mer, ja, men alltså comic relief kallar man det bland annat, men mer sympatiska karaktärerna saknas ju. Och jag tror att om framöver kommer det bli ännu mörkare än vad det har varit bokstavligt talat den här säsongen, så kommer nog det behövas. Jag vet inte om det finns någon tanke på det.
Nej.
Det har vi ju ingen aning om.
Det finns ju ingen som man på riktigt tycker om.
Nej. Alltså, så Viserys och bryr sig har man väl ändå gillat.
Ja, Viserys, ändå, ja, Viserys visar ju
och
sig.
Och Rhaenys.
Ja.
Men det, ja, det är lite tunt, alltså, det, för att det ska bli någon sorts chockeffekt när man tar livet av vissa personer, så måste man gilla dem från början eller sådär, eller man måste ju engagera sig i deras, alltså som familjen Stark och sådär, som de flesta brydde sig om i Game of Thrones.
Det var ju därför liksom, det är ju svårt att se att House of the Dragon kan få samma effekt som Red Wedding till exempel.
Nej.
För de har ju liksom inte byggt upp det för det.
Nej.
Och det är lite av ett problem, tror jag, med den här första säsongen. Det finns ett annat problem. Och det är ett problem av den här nya seriesjukan där man ska maximera allting. När man startar en sån här storslagen serie som till exempel Maktens ringar eller den här, så blir ju första säsongen blir ju mest en prolog på något sätt, där man måste bara plantera. Och så måste man spara massa saker till om det blir en andra eller en tredje eller en fjärde eller en femte säsong. Så allting, man kavlar ut det väldigt mycket, och det här är inte bara ett problem i House of the Dragon. Jag tycker det är ett problem överlag inom drama-tv just nu, att man koncentrerar sig inte på att göra 10 avsnitt så bra som möjligt, utan man måste spara för att man ska ha 10 avsnitt till eller 30 avsnitt till.
Ja, men här känns det som att hade det inte blivit en till säsong, så hade det varit helt supermärkligt.
Ja,
alltså,
ja,
det slutar ju liksom helt i, ja, mitt i handlingen.
Mm. Så det måste de har ju ändå räknat med. George R. R. Martin har ju ändå sagt att det kommer krävas 4 säsonger för att berätta hela historien. Säsong 2 och 3 för själva Drakarnas dans, och så en fjärde för att berätta efterspelet.
Och det var ju Niklas väldigt förtjust över, att om George R. Martin får bestämma.
Ja, så lägger man en hel säsong på att bara ha efterspelet. När man har redan berättat hela historien, så ska man liksom peppa igång för 10 avsnitt med slask liksom, historierna som ska bindas ihop.
Men du sa ju någonting att George R. Martin skulle inte känna igen ett slut om det så satt sig och fes på hans ansikte.
Ungefär så sa jag. Ja. Men nej, det är ganska typiskt att han lägger upp det så, eftersom han inte vet hur man avslutar någonting, så tror han att alltså, man kan berätta historien på 3 säsonger, och så har man en fjärde där man bara, ja, binder ihop det lite grann. Ja, lite olika grejer som hänt på slutet.
Marcus, vad tycker du har varit bäst?
Vad har varit bäst? Nej, men det bästa har nog varit liksom atmosfären i den. Alltså det är ju någonting med den här sagan som gör att man inte kan sluta titta på den. Jag tycker castingen har varit jättebra, skådespeleriet har varit i regel jättebra. När man jämför med Maktens ringar, så är det här på en annan nivå. Visuellt, alltså om man ska gå så här tekniska eller produktionstekniska, det finns ju ingen fantasy-serie som har varit snyggare än den här. Någonsin, törs jag påstå. Det är lite roligt om man går tillbaka och tittar på hur House of the Dragon ser ut med de tidiga säsongerna av Game of Thrones. Det är liksom, det är ljusår. Det är lite som att titta på Rederiet och Avatar. Alltså det är nästan, i vissa scener är det nästan så. Lite överdrivet, men lite så känns det. Liksom.
Mm.
Så, men sen är jag lite överraskad att man ändå, man växte in i serien. Alltså, om man hade lite tålamod.
Mm.
Men jag hade ju precis som Niklas, jag hade ju noll förväntningar. Jag trodde jag skulle bli en lök. Det blev istället en ostbåge.
Ja.
Och det är gott.
Niklas, vad tycker du har varit bäst?
Oj, vad svårt. Nej, men jag tycker nog liksom atmosfären på något sätt bara. Att den är väldigt konsekvent och så här. Det är, ja, men det är en mysig miljö att vara i på något sätt ändå, tycker jag.
Det är roligt att en så fruktansvärt drama där folk dör och allting, så kan det inte vara en mysig miljö att vara i.
Ja, mysig kanske inte helt rätt ord.
Nej, men jag fattar vad du menar. Man fastnar lite i det. Jag kan säga så här, jag har inte läst en enda bok, sen annan bok än de här böckerna, sen jag började läsa de här i mitten på juli. Så att jag behöver komma ur den här världen nu, känner jag ändå. Det ska bli lite skönt faktiskt. Vad tycker du, Sandra, har varit bäst?
Ja, men det är väl det som är roligt också, att man fastnar i det här liksom, alltså vad, alla de här drakarna, vad de heter, vilka som finns, och liksom man fastnar ju verkligen i den här världen igen. Som det kändes som att när vi började liksom spela in podden nu, så kändes som att vi var liksom lite lost och så här, ja men vad är det här liksom? Men sen efter ett tag så blir man liksom, kommer ner på den här nördnivån igen, den är väldigt härlig och vara på.
Mm.
Sen är det också, man gillar ju de här riktigt onda liksom. Alltså Aegon och Aemond och ja.
Jag tycker det är jätteroligt att se vad som händer med Aemond.
Fot. Fetischen och han...
Klumpfot, jag som inte
var med. Fönster...
Fönsterrunkan.
Ja, precis.
Ja, nej, det kanske inte var en höjdpunkt, men jag tycker Aemond är en av höjdpunkterna, om vi pratar höjdpunkter, om vi kommer tillbaka det. Och sen Viserys död.
Ja.
Alltså den fruktansvärda, alltså,
scenen.
Ja, när han tynar bort under ett helt avsnitt. Det var ju väldigt bra.
Otroligt genomfört. Bra skådespeleri. Vi, förmodligen så har han väl något pris att hämta om ett år. På någon gala.
Ja, han gjorde ju en konsekvent och ganska bra insats, tycker jag. Han gestaltade det här liksom, när personen som är väldigt liksom, i grunden mjuk och svag, men ändå har ett krav på sig att vara hård och liksom försöker leva upp till den här rollen och ta de här svåra besluten, och så misslyckas hela tiden och liksom kvävs av de här kraven på något sätt. Jag tyckte han gestaltade det ganska bra.
Ja, han ruttnade ju av dem.
Mm.
Alltså,
ja.
av
att sitta på tronen.
Han blev ju som en symbol för Targaryens själ på något sätt.
Jag tycker det var tråkigt att inte Sir Harwin Strong fick vara med. Jag var tvungen att nämna hans namn. Han har inte fått vara med på så länge. Hans bror hänger dock med in i säsong 2, och det får mig att vilja trycka på spoiler hajen nu. Ja.
Vi får nästan trycka en extra gång på spoiler.
Ja,
nu kommer det.
Ska vi trycka en gång till?
Ja, en tredje.
Ja, då är det dags att gå in och prata. Nu kan inte du som fortsätter lyssna säga att du inte har blivit varnad. För nu blir det spoilers inför vad som kan komma att hända i säsong 2 av House of the Dragon. Först och främst, Sandra, när kommer säsong 2? Vad
vet
vi?
Ja, det kan man väl fråga guden, höll jag på att säga. Seven Gods.
Ja, han har samlats.
Ja, precis. Nej, men de har väl sagt att den ska väl komma liksom, allra tidigast slut av 2023. Kommer säkert vara 2024 någon gång.
Ja.
Det där vill ta rätt mycket tid liksom, efter bearbetning på alla drakar. När det blir riktigt drakfight i säsong 2.
Marcus, du sa någonting om att de kommer lägga ett år på alla specialeffekter på drakarna.
Ja, men alltså, om det ska vara mycket drakar så tror jag, alltså, den första säsongen tog ju någonstans 10 månader eller 15 månader med post-production att göra klart. Nästa säsong kommer ju inte ta mindre tid, eftersom det kommer kräva så mycket specialeffekter om de ska vara drakdansen trogen, så att säga. De kan ju lösa det på andra sätt, men jag menar, i originalserien så var det ju många så här centrala slag från böckerna som bara skedde.
Mm.
Man såg bara rykande rester av när de var över. Och det kan det ju bli i nästa säsong också. Men det kommer dröja. Jag gissar 2024.
Ja, det låter mest rimligt. Kanske i augusti, beroende på när de sätter igång med inspelningen helt enkelt. Vi vet ju inte om de har satt igång redan.
Nej.
Vi får se helt enkelt. Men mest troligt 2024. Och då ska vi gå in på lite vad vi kan förvänta oss kommer hända. Man kan ju bara tänka sig att det är någon som vill ta lite hämnd på att Lucerys dödas av Vhagar och Aemond.
Ja, det såg man nästan i den där allra sista blicken från Rhaenyra i Det är en väldigt snygg scen på slutet där. Men frågan är ju lite grann hur, om hon kommer liksom servera hem den varm eller kall?
Den blir ganska varm. Det finns ju, i originalsagan finns det ju massa spoilers om hur det går. Man behöver inte ha läst böckerna.
Nej, det finns jätte...
Du kan börja med den lilla.
Ja, vi ska börja med den lilla, för vi fick också ett mail från Ramsay Bolton faktiskt.
Ja, den gamla
skriven. Ja, som skriver så här: kollade precis lite Game of Thrones i avsnitt 9 av säsong 5, så spoilar ju Shireen Baratheon handlingen i House of the Dragons när hon sitter och läser Dance of the Dragons. Kanske bra att hon blev uppeldad i scenen efteråt, för spoilers vill vi ju inte vara med om. Jag vet inte om det var så bra att hon blev uppeldad, men
nej, man där... är nog ganska sjuk i huvudet om man sitter och tittar på den scenen om och om igen och tycker det här ändå.
Ja, det var väl ungefär det hemskaste som hände under liksom 10 säsonger. Ja, total skit.
Det var den mest outhärdliga scenen kanske, av alla.
Ja, men så att, för där redan så avslöjar ju, sitter ju hon och pratar om hur det går, eller hon pratar också med sin pappa, med Stannis, där hon berättar om liksom att Rhaenyra och Aegon Targaryen strider mot varandra, och att där i och med det så tar ätten Targaryen liksom deras era tar slut.
Ja, så vi vet ju slutet på det här, att Targaryens kommer ju förintas.
Mm. Och det har vi ändå vetat, så det är väl ingen så här superspoiler.
Nej, det är ingen superspoiler.
Men det finns en annan.
Mm. Det finns en ännu, och den kommer ju ännu tidigare i Game of Thrones. Den kommer nämligen i säsong 3, i episod 4, när Joffrey, allas favorit, spoilar alltihopa.
Ska han spoilar allting. Ja. Vi kör. Han går omkring i The Tombs, alltså Targaryen Tombs i King's Landing. Men vad heter han?
Margaery. Som han ska gifta sig med.
Och då låter det så här.
Rhaenyra Targaryen was murdered by her brother, or rather his dragon. It ate her while her son watched. What's left of her is buried in the crypts right down there.
Ja, men alltså, här får vi helt enkelt veta hur det går.
Mm. Rhaenyra kommer dödas av Aegons drake, eller bli uppkäkad av Aegons drake, helt enkelt.
Ja, och ett av hennes barn tittar på.
Mm.
Sen behöver vi inte prata om vem av barnen.
Det här tycker jag ändå är lite fascinerande. Alltså man kan ju, vi alla kan ju klaga på logiken i Game of Thrones-universet.
Ja.
Det finns ju mycket logiska luckor. Den jävla Skalman till exempel. Men själva, det är ett ganska hissnande romanbygge ändå.
Mm.
Att det är så tidigt när man inte vet, egentligen inte har någon aning om var serien ska ta vägen, så kan man plantera eller ta upp den här tråden som Joffrey här avslöjar. Liksom.
Mm.
Sen om de väljer att exakt avsluta det som han säger, men det skulle ju vara väldigt snyggt.
Det vore ju, ja.
Det finns ju säkert också mer, jag har inte läst de här böckerna, men det finns ju många andra karaktärer som skulle kunna ta vid historien, eller den behöver inte ta slut där.
Det finns flera Aegons.
Ja, och man vet ju inte hur länge Rhaenyra kommer vara kvar i handlingen i nästa säsong heller. Det här kan ju ske tidigt, och så gör man ett tidshopp, eller så kan det ske i slutet av tredje säsongen. Mm. Vi vet ju inte det.
Mm. Mm. Och vi har fått ytterligare ett mejl från Anders som skriver så här. Det här är också då, de här mejlen ligger här nu för att det är lite spoilers på dem. Den lilla pojken med ljust hår som vi såg då i förra avsnittet när de letade efter Aegon i den här fighting pitten för kidsen är troligtvis Gaemon Palehair. Som senare utropade sig som kung. Kammarjungfru, ja just det, precis, det var de. Så det skulle ju kunna vara det. En lite, att det kommer, alltså att Aegons, ett av hans bastarder, liksom gör anspråk på tronen. Vi får väl se helt enkelt.
Ja, men som sagt, Joffrey är den största spoilern, den jävla krabaten.
Joffrey är den största spoilern.
Den största spoilern i seriens historia.
Mm. Men det som redan...
skedde för hur många år sedan?
Men samtidigt...
Den lilla satyget.
Samtidigt så är det egentligen inte så mycket som kan vara spoilers. För vi vet ju när Game of Thrones börjar, då är det ingen av dem som är med i House of the Dragon som lever.
Det är som är lite svagheten med prequels. Vi vet ju hur det kommer sluta på ett ungefär.
Exakt. Men det som vi också får se, men vi pratade om den här intro-vignetten, där får vi också se att Alicent och Viserys faktiskt har 4 barn, Och det, förutom de tre som vi ser i handlingen, så har de ju också även Daerion Targaryen, som är den yngsta av deras barn.
Och var är den här Daerion någonstans?
Han befinner sig i Old Town och jobbar som munkskänk. Men, och det har ju gjort
till vem Martin. Då?
Till någon av Hightowers, kanske till farbrorn.
Ja, skitsamma.
Hightower, alltså Ottos brorsa eller
han häller upp vin till någon jävla adelsman.
Exakt.
Liksom. Otto är väl andra sonen, det är väl därför han är vid hovet. Och inte, släkten har väl ett överhuvud som är hans äldre bror. Det kanske är den som är... Ja, tack.
Och
han,
ja precis. Och man, George R. R. Martin har ju skrivit det och sagt att han finns när han lever, han är där, men han har inte fått plats i säsong ett. Vilket alltså förmodligen borde göra så att han kommer in i säsong två kanske.
Du kan ändå avslöja att han kommer ha, i böckerna ha en...
Han har en liten avgörande roll där.
Ja.
Och det, de nämner ju där när de håller på att räkna upp alla drakar så säger de ju att de här gröna har fyra drakar, men det är ju bara tre som har dykt upp i serien hittills. Och det är ju Aegon Sunfire, Helena's Dreamfire och Aemon's Wayguard, och det är väl de enda tre på den sidan som har setts.
Ja, men då, och jag menar, Aegon och Helena har ju ändå, vad vi har sett, två barn. De borde ju ha drakar. De små tvillingarna. Jaehaerys och Jaehaera.
Jag vill i alla fall bara att det ska bli aska och eld av hela skiten nästa säsong. Det kommer jag mysa till.
Det kommer
jag
ser bli. Fram emot det. Det verkar ju bli så.
Jag ser fram emot ett drakarnas Super Bowl.
Det kommer det bli.
Mellanakt Rihanna.
Hon passar in.
Ja, exakt.
Vilka kommer möta varandra förutom Eric och Eric, kan man ju tänka sig att det blir en...
Det är ju väldigt upplagt för en någon form av battle mellan dem. Vem ska Kristen Cole? Han var inte med nu.
Nej, han måste ju bli dödad på ett fruktansvärt vis av någon, såklart.
Jag hoppas att Lyra Strong slingrar sig förbi de här. Mm. Och att vi får en förklaring på alla råttor i King's Landing.
Det vill vi också veta.
Alltså, jag har ju sett att folk har noterat att det här avsnittet var ju första gången vi fick se en riktig drakfight. Alltså, just drakar det. Som fightar mot drakar.
Ja.
Så det kanske vi ännu mer av. I...
Var det så mycket fight egentligen?
Det var ju lite, det var David mot Goliath eller Epa-traktorn mot
enormt liten ut Arax där. Fick plats i munnen på Vhagar. Ja, alltså, det fick... Enormt liten.
Då förstår man hur stor Vhagar är.
Ja. Jag visste att man skulle kunna lita på Vhagar.
Det är din favorit.
Ja, det är det.
Ja. Ja, men det ska bli otroligt spännande att se. Det blir ju svårt att säga hej, hej, vi är tillbaka om en vecka. Eller är vi tillbaka om två år?
Det känns lite sorgligt. Vi vet inte när vi är tillbaka, men tack alla som har lyssnat. Det blev mycket bättre än vi trodde. Det har varit fantastiskt kul.
Ja, det har det varit. Vi är otroligt glada för alla som har lyssnat och hört av sig. Och ni kan ju alltid fortsätta höra av er till tronspelet att aftonbladet.se. Nu vet jag inte riktigt hur vi ska säga här nu när alla är här. Vi är så många och vi kan... Ja.
Se vad som
vi ska
händer.
I alla fall säga att Sandra Weibro, Niklas Wendt, Marcus Larsson och Jenny Ågren är jätteglada.
Mm. Ja. Tack för den här tiden.
Tack. Precis som sagt, ni får väl hålla utkik helt enkelt. Ja. Prenumerera på tronspelet så får du en liten notis om när vi är tillbaka. Ja.
Vi kommer sakna er i alla fall.
Det
nu
kommer vi göra.
Att skriva om Så mycket bättre istället. Det är ungefär samma sak.
Du ska skriva om Så mycket bättre. Du ska skriva om kriget.
Ja.
Ja. Sandra, vad ska du göra?
Jag tar hand om resten.
Du tar hand om resten.
Finns det något mer utanför det?
Nej. Nej, ni får lyssna på andra poddar som vi gör här på Aftonbladet. Tack snälla för att ni har varit med. Nu säger vi... Vem är det som ska börja? Ska ni säga tillsammans då? Varsågoda.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.